Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och välkommen till Långloppspodden.
En podcast för dig som älskar långa skidpass.
Med dig, Max Östlund.
Och dig, Alexander Johansson.
Du har ju ett upplägg för mig här nu i början, eller för oss.
Nej, men jag tänkte att vi måste hoppa direkt in på det som hände här nu i Badgerstein. För att det har ju blivit en snackis. Bings spårbyte, eller tjuvskate. Eller ja, vad man nu vill kalla det. Men dessförinnan så verkar hela världen ha missat en grej. Eller så är det bara jag som är uppsnappare. Eller uppfattare.
Okej, okay, ja.
Och nu ska jag visa ett klipp för dig här nu. Så är det Max Novak du ser bildar. Bakom han kommer Herman Paus. Och så när de panorerar ut nu till andra bilden.
Jag tyckte det var starkt. Han dog lite på slutet där Paus. Men han stakar ju långt och går ju förbi dem här nu också.
Ja, men exakt. Men om du tittar igen. Så... Alltså Max Novak, han stamp. Det ser ju nästan ut som att han fastnar först och så sen stampar han lite grann tillbaka.
Ja, jag kollar vidare lite här. Vänta, jag ska gå tillbaka dit.
Och här man får ju gå en lång omväg för att gå om Novak.
Ja, jävlar vad han stämplar han. Det där är ju solklart. Han kollar ju till och med på det. Det är inte att han kollar rakt fram.
Och så får han ju blicken upp.
Jävlar.
Också.
Och där.
Alltså hur kunde vi missa det där?
Nej, jag vet inte. Men var är det här med... Är det inte på det här varvan blir av med poängen också, Bing, va?
Jo, men det är precis i samma ögonblick. Men alltså missar de det här? För Herman är ju på han först och krokar fast han. Sen trycker ju Novak dit skidan för att liksom stänga. Och sen har ju Novak, han har ju fritt spel till höger. Så han kan ju absolut liksom hålla sig i sitt spår. Men han... går ju lite grann till vänster för att stänga Herman där. Herman skulle ju kunna ta ytterspåret där, men då är ju liksom publiken eller ledarna i vägen. Så att Herman Paus blir ju väldigt stängd av det där.
Ja, det där hade ju kunnat gå illa för han. Det var ju, han kom ju trea, Max. Vad var det? Ski Classics mest överskattade.
Nej, han gjorde
skidåkare.
Han gjorde det skitbra.
Ja, enligt Axel såklart.
Ja, det var ju med,
nej, men det var ju skoj det där.
Ja, det var med glimten i ögat helt klart.
Ja, herregud. Så vi får ju se nu då. Vi vill ju att Max ska bli med i podden och få se om han svarar. Jag har hört av mig till han.
Det hade varit jättekul.
Ja, det hade varit intressant. Då kan vi fråga om det här också, hur han tänkte. För jag vet ju själv hur det är i stundens hetta. Jag kan ju också vara ganska het.
Ja, ja, ja.
När jag kör. Jag har ju skrikit åt ett gäng skidåkare. Och då har jag aldrig legat i tät så heller. Utan det är ju bara för att jag är het.
Det är bara för att jag är het. Men vi pratade ju i somras om när Tönset drammade staven in i Alva Mühlbach också. Där den var i Trondheim och körde, så att... Ja, det är klart att det blir liksom... Och det här är ju kul. Det är ju sånt här man vill se. Man vill ju ha lite, alltså lite action. Inte bara liksom med spurtpriser och climb och allting. Utan det är sån här action man vill ha också.
Ja, ja. Herregud. Det ingår väl. Och nu gick det ju bra också. Det hände ju liksom ingenting. Så det är väl det som är bra på så här långa lopp. Att händer det små saker så är det ju... Det är klart man ska följa regelboken. Men det är ju inte hela världen om det händer något litet för... Det är inte en sprint som varje detalj räknas varje gång. Det där blev väldigt otydligt, va? Ja, ni fattar. Men du, vi har ju en till grej på den här. Ska vi säga det, att vill de kolla om det här, då går ni ju in på 3 timmar 12 minuter och 55 sekunder in i loppet på SVT. Då ser ni.
Exakt. Och precis efteråt, Alex, här måste vi också lägga upp typ 3:13 någonting. Om du börjar kika där.
Ja, jag har dragit på slow motion nu, ja.
Jag ska spela upp ett klipp för dig här igen. Så ser du Bing gå sakta upp för där. Nu är han i mitten på bilden ungefär. Sen går han till vänster. Då håller han sig i vänsterspåret. Sen känner att det här går det lite sakta. Då gör han ett spårbyte ut. Och där blir han diskad. Såg du det?
Ja, men vadå? Det kommer upp när han blir diskad eller vadå?
Nej, men det är det där som gör att han blir diskad som jag uppfattar det.
Ja, fast kollar du lite tidigare när han bara går.
Han glider.
På skidorna. Så glider han lite hela tiden. Det såg inte jag först. Det är sånt där blir jag irriterad på. Det är ju skate.
Det är ju alltså mikrolite.
Ja, fast ska de staka, det är det här som var debatten från början, då får de liksom, det kan inte bli att man kör små, alltså inte ens 3 centimeter liksom. Det,
ja, för det är typ mellan 5 och 6 centimeter det handlar om kanske.
Ja, fast kollar du redan vid, direkt han kommer in i bild, där skater han inte. Jo, han gled lite redan, där glider han. Ja, nej, det är lite på varannat steg där ett tag. Så det, jag såg också det på damerna när de kom upp på den här högsta punkten genom den här skogsdungen där det var en brantbacke de runda sen. Där var det många längre bak av damerna som... Det såg inte riktigt bra ut på långt håll i alla fall. Men nu var det på tv. Det kanske är jag som ser fel, men det är farligt det här med de här branta backarna och stakningen, att det blir den här tjuvskaten. Jag stod ju själv och såg hur det var på Vasan liksom. Det var ju inte...
Det kommer vi ihåg.
Ja. Men han tjuglider ju lite när han har gått ifrån alla också, Bing.
Ja.
Ja, ja. Oj, ja. Precis över linjen också där. 2-3 steg före.
Men alltså, det tycker jag många gör.
Ja, efter linjen. Där. Där.
Ja, men om du
tror jag inte många som...
Om du tittar igen. Så kollar
jag. Jag backar igen. Men jag tycker inte det. Det är det. Jag ser inte...
Men alltså, i så fall utnyttjar de kurvan till att ta många, alltså, så här, riktningsförändringar.
Ja, kurvan, där var en helt annan sak. Men i backen, där ser jag inte några andra som gör de här små glidningarna. Eller?
Nej.
Det gör jag inte. Men efter linjen, där är det många som gör riktningsförändring deluxe. Liksom. Ja. Där är det ju mycket skate.
Ja.
Där skulle man ju ha varit hård, tycker jag, och... Alltså var tydlig före då att ni stakar genom den där kurvan.
Eller finsaxa.
Ja, men det går inte när det blir så där platt. Då, du måste ju ha en viss lutning för att det ska gå. Ja, nej, det kanske var rätt det där. Och han blev inte diskad va, utan blev bara av med...
Ja, men det är riktigt. Det var otydligt av mig. Men du, alltså, vi pratade ju tidigare om att banan var ganska platt. Men den var ju extremt utslagsgivande. För både på herr- och damsidan var det liksom... Ja, men det var ju 1, 2, 3, 800 direkt och så sen var de igång.
Ja, men det kanske inte var så platt när man tänker på att det var... Alltså det var ju mycket höjdmeter på kort. Alltså det är inget extremt så, men det är ju väldigt branta backar. Det tar ju. Så det var ju jätteintressanta lopp både på dam och här i sidan.
Verkligen. Jag hade inte den förhoppningen, eller förväntan, men det var ju skitkul. Alltså. jag släppte inte ens en sekund alltså.
Ja, nej. Det här, ja, det var jättekul att kolla på. Nu kommer jag på en till fråga i huvudet här också.
Men du, jag måste bara ta det. Max Novak är ju 5:a upp där, när han är upp för backen. Och liksom ligger med i den där klungan på, jag tror att de är 12-13 stycken. Och han, det ser ju ut som att han förlorar i glidpartierna. Men tar sig i kapp klungan, alltså när de är 5 stycken då. Och blir 3 över mållinjen. Han gör ju ett jäkla lopp alltså.
Ja, ja, men det gör han verkligen. Jag tycker de är duktiga. Nu ska vi tänka efter lite här innan jag säger någonting. Han visar sig ändå mer än vad Axel gör. För Axel, han tycker jag kan vara helt osynlig fram till sista kilometern i ett lopp. Vilket är jävligt smidigt jobbat, ska man säga. Max syns väl lite mer, men han är väl inte heller onödigt mycket fram och...
Nej, alltså han drog ju kapp... När Jutterström och Novak hamnade bakom den här trion med Och så det var Stadås, det var Bing och så var det Stenhol, va? Så var det ju Novak som...
Ja, jo, men om vi säger om första 90% av loppet då, alltså inte sista biten, då känns det väl som de är duktiga på att ligga bakan, eller så är jag bara fel ute?
Jo, men alltså, där har ju, alltså, vi har ju pratat mycket om Kläbos extrema list, liksom att hela tiden hitta den där positionen in på ett upplopp, och Nygård har ju den kvaliteten också. Han kan ju liksom vara helt, helt dold under ett lopp. Ligger bara där långt bak i klungan, bidar sin tid. Han struntar alla sprintpoäng. Han struntar liksom i mycket poäng. Och så bara smackar han dit med liksom en, ja, ett upplägg som är världsklass när han kommer in på upploppet. Så det där är väl också en kvalitet i sig, tänker jag.
Ja, ja, det är det ju verkligen. Sen ska du ha den här spurten om du ska våga ligga där bak och lugnt vänta in mållinjen. Så det är ju inte falla. Vissa måste ju vara det fram och borra ner de andra i, med hög fart väldigt länge.
Ja, men exakt. Någon som inte låg där bak och bidde sin tid var ju Stadås. Han drog ju på en lång spurt.
Ja, han var ju framme redan på första sprinten då. Och tog den före Buskvist.
Ja, det kändes som att han var jäkligt säker.
Ja, han måste ha känt sig väldigt, väldigt bra igår. Då. Vi spelar in måndag här. Han måste ha haft en jävla dag alltså. För det här var ju riktigt starkt kört. Han var ju framme där mycket och...
Ja, verkligen.
Bara på.
Ja, men väl värd den där segern.
Så, ja, kul fan. Det var ju... Det var en rolig dag. Ska jag också säga det att det var ju lite positionsstrider. Det jag la märke till som var jäkligt snyggt, tyckte jag. Det var inför andra sprinten. Som Buskvist till slut inte ens behövde spurta om egentligen. Han körde ifrån alla flera hundra meter, eller på att säga. Och ingen som hängde på, men det var lite stökigt några hundra meter före, och då paus lägger ju sig tidigt i, det är ju nästan så det går lite i serpentin det där här för mig, eller liksom på platten, att det är lite höger och vänster kurvor, och då lägger han ju sig tidigt bredvid Ragde på höger, i höger spår, och inväntar högerkurvan. Alfred lägger sig i rygg och helt plötsligt är de först, och det är det som gör att han är först in på den sprinten också. Det gäller ju att tänka till jäkligt tidigt. Det är inte bara att... Ja, för vissa kanske det faller sig naturligt att hitta de där luckorna, men jag tror man måste tänka till lite. Det kanske var en plan de hade.
Ja, men så kan det vara det. Alltså, det är kul att se att det här taktiska, det här med att man... Du kan liksom inte bara gå på råstyrka. Det är kul att se att det lönar sig, eller att det är de kvaliteter man också måste ha.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men du, en annan grej som jag tyckte var väldigt, väldigt rolig att se, det var ju alltså Gustav Eriksson. Det var ett ordentligt utropstecke för mig det.
Ja, jäklar. Han körde bra. Vi fick ju inte se han jättemycket under loppen, men han startade ju, om jag inte minns helt fel, på som 80 eller någonting. Och gick i mål som, vad var det? 20?
Det var ju där runt Nygård. Ja.
Ja, precis. Ja, han blev väl precis nedspurtad av Nygård, tror jag. Eller om han var före, jag ska väl låta det osagt. Men superkul, det var ju faktiskt mitt... han var med i mitt fantasy-lag. Så jag har inte kollat än om de uppdaterar värderingarna på alla åkare och sådär. Jag hade några tabbar. Jag hade framförallt en. Jag hade hon Juli, som också körde bra om vi ska gå in på damerna. Som jag inte kommer ihåg namnet på hela nu då heller. Men det var ju också sån där botten... bottenfiske, inte lågt värderad, som kunde leverera. Men tillbaka till Gustav, och det är superkul. Han har ju hållit på länge med tradd, och ja, han är jävligt duktig där också, men fan, modigt att våga byta så här och satsa helhjärtat på långloppen. Det tycker jag är jättekul.
Verkligen. Han har väl haft lite problem med ryggen han också. Undrar om det kan ha någonting med hans val att göra. Men alltså jättekul. Och man såg redan på prologen att han var väldigt duktig. Alltså han, det var ju han som förde Robinson Trentino till liksom den placering som de fick. För han var ju väldigt duktig på att titta bakåt. Inte ligga för långt fram, men ändå ligga tillräckligt fram för att liksom dra i den andra. Så att det var, han gjorde skitbra. Mycket imponerad.
Mm. Och jag ska revidera här. Han kom 17:e och spurtade ner Nygård.
Åh, titta där. Ja, stort utropstecken. Härligt.
Ja, det här kan bli jäkligt bra. Hoppas vi antingen ser han få bättre lagkamrater i sitt lag sen framöver, eller kommer till ett mer väl etablerat lag. Det tror jag på framöver, framtiden. Mm.
Men du, ska vi hoppa över på damerna eller?
Ja, men det tycker jag. Ja. Får jag börja där?
Ja, varsågod.
För jag satt här hemma, det var ju morgon, tyckte jag i alla fall. Det var ju helg. skapligt tidigt. Och hade plattan igång med det här på. Det var någonting fel, så jag fick ingen bra upplösning på den. Och då såg jag att det var två damer som drog ifrån, och jag hörde att det var Fleten och Dahl. Och så bara, fan. För jag... Nu har jag blivit jättefärgad av det här. Jag har ju suttit alldeles för många timmar med Ski Classics Fantasy. Vi kan ju komma in på det sen. Men jag hade ju i alla fall Fleten i mitt lag, så jag höll lite på henne. Och så ser jag där att ja, men de ligger fram. Och så ser jag att den som ligger tvåa bakom dem där, fan, sätter inte stakningen alls. Och jag tänker ju direkt att det är Ida som har varit så dominant, som ligger först där och har den här träffen, och det går så jäkla bra för. Men sen så byter jag till tvn och så bara, fan, det är Fleten som ligger där fram och har en så jävla träff alltså.
Mm.
Hon åkte så fantastiskt fint. Det var så jäkla fint att kolla på. Så redan där såg man ju att hon skulle ta det där idag.
Ja.
Eller igår.
Jag kan bara hålla med. Och alltså, jag tycker det är ett mönster som man har... Om man har lyssnat på mycket intervjuer med henne, så... Ja, men jag såg i presskonferensen i fredags. Intervjuer efter loppet, och båda dem, och även tidigare i år, så har hon ju betonat liksom samarbetet med Lina Korsgren som en av nycklarna till hennes, ja, men framgång, och ja, men innan den här helgen då, hennes goda känsla liksom. Så att, ja, jättekul, och jag tycker det är så himla roligt att hon lyfter fram alltså ledarbytet. Jag ska inte liksom kasta någon skit på hennes tidigare ledare, men att ledarbytet har betytt så mycket för henne, det är liksom, det påvisar bara effekten av att, eller vikten av att ha en bra ledare runt omkring sig. Jag tycker det var jättefint gjort av henne, och kul att höra. Jättekul att höra.
Mm. Jag tror det kan vara lite lika som det här med arbete, att man måste ju byta någon gång i livet, säger de ju enligt undersökningar, för att du ska fortsätta utvecklas. Till slut så stannar det av, och jag tror det är lika med tränare. Om du har en för länge så kanske det blir samma hjulspår om och om igen. Du behöver få in nya tankar och idéer. Ja, jag har en till tanke här, och det är väl inte bara damen, utan vi har de här QCI-åkarna i år, om jag nu sa det där rätt.
Ja, QCI, Max. Det är inte så svårt att säga.
Nej, men det är rätt ordning på och rätt bokstäver, eller?
Ja.
Vad står det där för nu då? Du sa det förra avsnittet.
Quota Country Index.
Åh, det låter fancy det där. Nej, men de får ju 50% mer poäng. Så får du 10 poäng, säger vi, då får du 15.
Ja.
Ja. Kan inte det här bli lite farligt det? Det är några QCI-åkare som är väldigt långt upp på damernas framförallt, tycker jag.
Jo, men det är ju liksom den risken man får ta, tänker jag, med en sån här modell. Det är ju, vi ska liksom kalla en spade för en spade. Det är ju inkvotering. Alltså, vi dopar ju den här, ja, poängmarknaden, eller den här poängtabellen. Så att det är ju det som är risken med det här. Men samtidigt tycker jag att det är bra, för att nästa år då kommer ju alla andra team, det är ju, alltså de flesta teamen har vi redan fått upp ögonen för det här. Men jag tror efterfrågan på åkare från QCI-länder kommer ju att öka, och vilket också kommer generera att, ja, förhoppningsvis då intresset ökar i de här länderna, och så råttan på repet och så vidare.
Ja, jag är inte emot själva idén, men jag tänker att det kan bli fel om någon blir asbra från ett sånt land, så kanske inte de behöver de här 50%. Nu är det lite synd då, eller synd ska jag inte säga, men det är ju svårt att se. Jag har inte hunnit räkna på det här, men som Kati Roivas nu då, hon ligger sjua i totalen. Men då har vi ju det här första loppet också. Team Pro Tempo, eller vad heter det?
Pro Team Tempo.
Pro Team Tempo, fel ordning. Som var med också på lördagen då, så det är inte bara poängen från söndagen här.
Nej.
Men ja, hur som helst, jag tycker det är intressant och att de gör på det där viset, och det kanske är bra som du säger, att de gör någonting åt det, så att det inte blir som resten av längdvärlden, att det bara blir 2-3 nationer som är stora.
Nej. Alltså jag tänker att utfallet kommer vara större på damsidan än på herrsidan. Alltså effekten av det här kommer vara större på damsidan än herrsidan.
Ja, ja, men det blir det väl automatiskt eftersom det är en bredare topp på herrsidan.
Ja.
Det är inte samma risk eller chans, eller vad vi ska säga, att det är samma åkare som är där uppe gång på gång.
Nej.
Och inte från ett sånt land heller.
Nej, precis.
För närmsta QC, ja, det är väl Thomas Bing då, va? Han borde ju vara, Tyskland borde ju vara ett,
ja, det borde de, Frankrike.
QC-land, va? Ja, nu ska jag kanske inte.
Ja, det här får du supergoogla.
Svära på det jag säger. Jag får.
Men du, min tippade segrare, eller hon som jag tippade som segrare, Jenny Larsson, hon, det gick inte alls så bra för henne. Hon bröt ju sitt lopp.
Ja, men hon körde väl redan, det gick väl inte så bra redan på lördagen, va?
Nej, alltså visst kan man kanske konstatera att man hade förväntat sig lite mer, men man körde inte heller dåligt, men det var bara det att man inte räckte till och kanske inte hade den där fullträffen, om man säger så då. Nu låter jag väldigt diplomatisk.
Nej, men det lät som det i intervjun med henne efter. Varför hon bröt, det var att hon tappade bara motivationen när det gick så dåligt. Hon sa att det här kanske är något jag får jobba med också, att inte ge upp. Men när det gick, det finns väl någon gräns så till. Kroppen säger ju från, av en anledning ofta. Det kanske är något på G, någon infektion i kroppen eller någonting. Så.
Har du brutit många lopp?
Det känner ju. Inget.
Inget?
Nej, det tror jag inte. Men nu har ju inte jag varit på den här nivån. Jag har ju åkt många lopp såklart. Men jag tror aldrig jag har brutit ett lopp.
Nej, jag bara.
Det är bara att grisa sig igenom.
Ja.
Bra träning, åtminstone.
Mm.
Ja, nej, jag tror inte det i alla fall. Ni får påminna mig, mina gamla motståndare, om jag har ljuger. Någon som lyssnar. Kanske Axel då. Eller någon. Nova kan jag också köra.
Evertsbergsrännet.
Nej fan, det vann jag ju 27an. Många, 2 år tror jag. Och det var ju knappt några med.
Asså.
Men dit lär vi åka. Vi ska ju säga, alltså, vi har ju pratat mycket om Särna. Och jag tror samma feeling som man får i Särna. För där kan man ju inte åka i år nu eftersom det krockar med Epic. Det tror jag man kan få i Evertsberg. På Evertsbergsrännet. Gammeldags längdskidåkning. Hemvägen är på Vasaloppsspår då, men man åker ju iväg från Evertsberg och åker tillbaka. Så får man åka förbi Tvåråberg på Långa. Det är jaktmarkerna för mig, det där uppe vid stuga. Riktigt fina tallhedar. Fin diagonalåkning från sin diagonalar. Mojbyen. Vad heter det? Mojbyen. Så dit ska vi. Det är någon gång i februari tror jag.
Det blir ett jäkla äventyr. Men du, sen noterar jag en annan rolig sak. Alltså nu när det var Vuelta España, så vann ju Sepp Kuss. Det här har jag ju pratat om tidigare, men jag älskar ju det, att liksom hjälpryttaren,
ja,
vann Vueltan. Men typ den näst sista etappen, eller om det var den tredje sista, så vann han ju en etapp, och då fick han ju dricka champagne. Alltså du vet, de sprutar ju lite grann och så sen så smakar de lite grann. Men han tog ju liksom så här typ 7-8 klunkar. Det blev en grej.
Ja, det där blev en grej det. Jag har sett den här filmen. Ja, han drog i sig halva flaskan.
Ja, och det var ju typ en magnumflaska. Så, men damerna när de hade liksom sin champagne, då tog de också några klunkar. Sen kände jag, alltså då vart jag lite varm i kroppen.
Ja, du fick lite alkoholkänsla själv, eller vadå?
Nej, mer att liksom, ja, men det är liksom lite mer avslappnat. Jag tycker ibland så kan skidåkningen vara väldigt stel.
Ja, men jag håller med Pistle där, att tonight we celebrate with alcohol, som han sa en gång.
Ja, 4.2.0. Nej, men ja. Man ska ju såklart ha... Ja. Men, drick med måtta, och man kan såklart... Du får ju lägga in någon form av SVT-disclaimer här. Men det är kul att se att de inte är så himla stel.
Ja, men alltså det här har jag har ju jättemycket åsikter om det här. Alltså det, för när man går på gymnasiet, jag fattar fullt ut att vi får ju skriva på kontrakt att det är noll alkohol, alltså 24-7. Full förståelse för det, men ibland så kan det liksom... Ja, det är väl det du är inne på här också, att får du en sån stämpel att det är helt förbjudet, då kan det vända och bli väldigt mycket när det väl blir sen. Jag tror inte det hade varit fel om vi hade tagit en öl någon gång. Alltså kanske inte på gymnasiet, men om vi säger att ta dem en öl efter ett sånt här lopp. Ja, grabbarna, Novak och company liksom, det kan ju inte vara hela världen. De behöver kanske inte dra i sig en, vad heter det för, elefantöl. Idag kallas det Arboga. Och det kanske är dumt, men fan, en vanlig 4-5% i öl, en, det kan ju inte göra någonting det. Eller ett glas bubbel, det är ju mer etablerat kanske också neråt i Europa än vad det är här, att alltså apropå att hela deras dryckeskultur är mer inkluderande, hela, alltså de är yngre när de börjar, men de dricker inte lika hårt som oss här uppe.
Nej, exakt. Och vi kanske ska vara lite försiktiga med vad vi säger. Vi har väl yngre som lyssnar också på den här podden. Men jag tycker att det är en... Ja. Litet friskhetstecken. Kan vi köpa det?
Ett friskhetstecken?
Ja, men alltså att man... Ja, men det här känns sunt.
Ja, de är vanliga människor. De kan väl få ta en liten bubbel om de har vunnit en tävling, tänker jag. Ja.
Ja. Skitsamma. Men du, är det någonting vi har missat? Är det någonting som vi borde fått med? För det var ju, alltså, om man ska liksom summera ihop det, skitkul helg. Bra, kommentatorerna var på. Det enda jag kan liksom så här, om man ska vara riktigt petig, det var att det var en sån här lång sändning. Alltså det är ju ett kriterium, alltså varvbana. Så det är klart att, ja, det är bra om vi har separerade dam och herr starter, för då går bli liksom damernas lopp får mer attention, och det tycker jag verkligen de ska ha. Plus att det inte liksom...
Men det funkar inte i längden. Att vi ska ha så här långa tävlingshelger. Det var ju både lördag och söndag nu, var ju väldigt långa.
Det funkar ju på varvlopp, eller på punkt-till-punkt-lopp, men inte på varvlopp, tänker jag.
Hur menar du då?
Alltså Vasaloppet, då kan ju damerna starta en timme, damelit starta en timme före herrelit, och då kommer ingen herrelit komma ikapp, eller ja, det räcker med en halvtimme.
Ja, men det där, den dagen tar ju lång tid för att det är 9 mil de ska åka.
Jo,
det är ju annat här när de, ja. Men det är väl det jag också tänker på, att snart kanske vi får några riktiga tävlingar. Inte bara individual time trial och kriteriums, utan ett riktigt vanligt, ja, vad blir första vanliga? Vanligt lopp. Det blir ju Dreisinnen Ski Marathon. Vad är det för lopp?
Jo men du, det bytte för namn, va? Dreisinnen, det var väl...
Eller Drei kanske inte, det är ju fan i Italien. Hur säger man tre på italienska?
Tres kanske, eller nej, jag vet inte.
Tre sinnen då kanske, Ski Marathon på svenska. Det är ju 62 kilometer, ett vanligt lopp ser ut som. Det verkar ju vara nästa... För den kommande helg, då är det också, som jag sa nyss, då är det ju La Venosta Kriterium och La Venosta ITT. Så det är lite också special. Men ja, det är väl ändå kul. Men jag längtar till första riktiga längre loppet. För nu är det ju bara 35 kilometer igen till helgen på kriteriumloppet. Då, och så är ju ITT en 10 kilometer. Så det här loppet i Italien jag pratar om, 62 kilometer.
Mm, det är ju alltså Pustertaler som har bytt namn.
Okej. Okay. Ja. Jag tyckte att Pustertaler satt bättre i munnen än vad nu det här uttalas.
Ja, det ligger jättefint. Ja. Dreisinnen, eller... Jo, men det står ju Dreisinnen.
Det står en trea här för
three
mig.
Three peaks in the... Ja, jag vet, men det står här. Dreisinnen Dolomites. Three peaks in the Dolomites.
Ja. Okej okay, då.
Pustertaler ligger bättre i munnen. Så är det.
Men det var väl det sista jag hade. Och sen lite en öppen fråga vi kanske kan prata om sen. Och det är ju, vem är teamleader i EK-hus nu?
Ja, bra fråga. Behöver de kora det nu, tycker jag? Eller behöver de bestämma det nu?
Nej, men jag tänker bara att Axel är ju up for it. Alltså han kommer ju kunna... Han har väl ändå kört skapligt jämnt. Vi får se. Det återstår väl att se hur det går bara.
Alltså Augdahl, han fick ju släppa tidigt han. Eller släppa tidigt, men han låg betydligt mycket längre bak.
Han kom 17:e.
Men du, på tal om ledarskap, det pratar ju, jag såg några intervjuer med några Eksjö-åkare också, och många pratar om Martin Kristoffersen.
Mm, att de är nöjda.
Ja, och att hon har liksom gjort stor skillnad.
Ja, men det är ju superkul att de känner så, med att det kan ju bli hur som helst. Alltså det är alltid bra, inte alltid bra med förändring, men ja, vi fick en bra bild av henne också när vi intervjuade henne, så lyssna på det avsnitt om ni inte har lyssnat på det. Har du något mer, Max, du vill tillägga?
Nej, men jag känner mig ganska nöjd där, och det var, ja, men som sagt, sammantaget en riktigt bra helg. Nu tänker jag att vi blickar vidare på nästa helg, och det här avsnittet ska ju faktiskt handla om någonting helt annat än Ski Classics, faktiskt.
Det ska det verkligen. Vi har ju fått besök av Johannes Engdahl.
Yes, från från Falun-Borlänge. Och Johannes, han har ju tillsammans med några kollegor på universitetet gjort en film för att uppmärksamma liksom de ekonomiska förhållandena i längdskidvärlden. Och här har fått, jag har lyssnat på andra podden nu, Alex, den här har fått ganska mycket uppmärksamhet den här, men det är bara vi som har en exklusiv intervju med regissören. Eller skaparen.
Okej, det är någon annan som har pratat om det här också, menar du?
Det har uppmärksammats i flera forum, om jag säger så.
Okej, ja, men vad kul. Det är jättebra, så. Sen vill vi vara först och bäst, såklart. Men det är vi säkert. Jag är inte jättebra på att följa de andra poddarna. men jätteintressant samtal hur som helst. Och vi kommer länka ut den här dokumentären som finns på YouTube i våran beskrivning till det här avsnittet. Men lyssna först på intervjun med Johannes, så får ni hänga med vad han fick lära sig och ja, lite annat smått
och
gott.
Mm. Och du och jag, vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Yes, här kommer Johannes.
Hej och välkommen, Johannes Engdahl.
Tackar, tackar.
Kul att ha dig med här. Vi har ju väntat länge på den här dokumentären vi nu har kollat på, och vi vart ju direkt jättesugna på att prata med dig, så det är jättekul att ha det här.
Ja, det är jättekul att vara här. Ser fram emot att prata om ämnet och så vidare, så det ska bli kul, tycker jag.
Ja, men härligt. Det är alltså den här dokumentären Längdskidåkarens liv, att leva under existensminimum, som vi pratade om. Och, men vi ska väl gå in på den alldeles strax, men vi är ju först lite nyfiken på vem du är och vad du har för bakgrund inom längdskidåkningen.
Ja, som sagt, mitt namn är Johannes Engdahl och jag tävlar nu för Falun-Borlänge SK i traditionell längdskidåkning. Jag är 24 år gammal och är nuvarande bosatt i Falun, där jag tränar med många kända längdskidåkare som Kalle Halvarsson, Leo Johansson, Erik Rosjö, Truls Isseman och många fler. Och även en del av DSA-föreningen, så att säga. Eller DSA-träningsgrupp. Och jag har åkt skidor sedan barndom. Och mest på grund av att min familj har varit uppvuxna med sporten. Med att mina föräldrar har tidigare varit skidorienterare. Och så har det varit naturligt att vi alla i familjen har gått med i sporten, så att säga.
Kul. Alltså det låter ju som ett riktigt rövarnäst om man hör på de namnen som du räknar upp. Men alltså vad tror du är som gör att Falun är så, alltså Falun-Borlänge, hela den trakten är så himla stort, vad ska man säga, skidmäcka, alltså träningsmäcka? För det är otroligt många som bor där som inte är därifrån, alltså på samma sätt som Östersund. Vad är det som gör att det är ett så pass stor längdskidort?
Jag tror en hel del att det är mest på grund av lag, kan man säga, känslan på ett sätt som vi har i, kan man säga, i DSA. Att alla kommer till träningen på plats och alla har gemensamma mål på ett sätt när de kommer till passen. Så det kan till exempel vara att bygga kapacitet, bygga hög volym tillsammans, och om det är några teknikfaktorer vi behöver träna på, så är det ofta också där också en typ av gemensamhet vi gör. Det är väl, ska man säga, det. Sen tror jag även att det är att Falun är så pass, en anledning till att Falun är en så pass bra träningsort är att man kan träna lite allt möjligt, även om det är bra vinter eller dålig vinter eller riktigt bra sommar. Man kan sticka ut med landsvägscykeln och åka runt till exempel. Eller ta rullskidorna och åka samma sträcka. Det finns många, många träningsmöjligheter så att säga.
Mm. Och DSA, det är Dala Sports Academy?
Ja, det är det. Det kan man säga, ja, det är tillagt där vid Lugnet stadion. Och ja, det är väldigt många som är en del av det också. Bland annat alla åkare som jag nämnde innan.
Hur många är det ungefär som är med?
Just nu kan jag inte sätta en siffra, men vi är, i DSA så är det rekordmånga i år, vet jag. Man har tagit in mer än vad de har brukat åren innan. Så just hur många vi är nu kan jag tyvärr inte sätta en siffra på, för jag inte vet helt riktigt.
Ja, men det får man kolla upp om man är intresserad. Men det är alltså en antagningsprocess för att kunna vara med i den här träningsgruppen?
Ja, det kan man säga att det är. Mycket spelar roll på hur mycket man har hur bra man har presterat under vintersäsong och så vidare.
Ett litet tidsspår, men det var intressant att höra. Vi pratade ju, jag kommer inte ihåg ifall det kom med i podden Alex, men vi pratade med Axel Göttersson förra veckan, och då pratade vi väldigt mycket om att om vi har Falun-Borlänge och så har vi Östersund, och så ja, det finns ju några andra orter som man tänker borde passa väl in i den strukturen med liksom goda träningsmöjligheter och bra liksom backup på ledarhåll och så vidare, men det, ja, det känns som att det blir väldigt fokuserat till, det kanske är så pass liten sport så att det inte går att fylla upp heller, men det känns som att det blir väldigt fokuserat till de här två orterna.
Ja, just det här är för att det är nog för att det är en sån liten sport kan man säga i Sverige, men det är även väldigt omtalad sport, så det är både upp och ner i det, så det var också lite det därför jag också vill göra dokumentären. För att kunna sprida en, eller i alla fall jag vill i alla fall uttrycka ämnet, och man kan i alla fall se en möjlighet att sporten kan bli bredare och så skapa en större bredd inom antal längdskidåkare. Det vill säga att det kan även senare skapa en väldigt hög topp. Man kan bara ta ett exempel på norska sidan. Där på här sidan är, ja, att topp 30 där skulle kunna vinna en världscup.
Ja, det är ju sju skillnad på Sverige och Norge där. Vi har ju sett på den här dokumentären såklart, och jag läste lite, eller det, ni pratade om det, men vad, utöver det här liksom lyfta sporten, hur kom man ens på tanken att göra det här? Jag läste ju lite på sammanfattningen om att Leo Johansson gick ut med det här att han levde på 7000 kronor i månaden, och så fyllde Maja Dahlqvists pappa in att hon också levde på ungefär lika mycket för hon slog igenom, och samtidigt har, är det en väldigt känd sport i Sverige, går ni också in på. Var det något av det här som fick er att komma på den här idén?
Hur det här projektet kom till var just att under vintertiden så hade vi en kurs som hette konceptutveckling, och det innebär att vi ska försöka komma på en filmidé eller en viss typ av pitch så att säga, lära oss kunna pitcha en idé till filmbolag till exempel om man vill göra en reality tv show eller långfilm med sig. Och då var jag och Kalle Hjortsberg som är regissör, hade redan då planerat att vi skulle göra en dokumentär om individuella idrottsprestationer, om individidrott i sig. Det kunde vara om en individ från början. Men det kom upp lite problematik kring att göra en sånt koncept. Och då började jag fundera och tänkte, och hade det här ämnet i bakhuvudet, att vi skulle kunna göra en dokumentär om längdskidåkarnas ekonomiska förutsättningar. För jag visste om problemet, men jag visste inte hur andra skulle reagera på det. Så när jag gav det här pitchet till våra handledare, eller när vi som grupp gjorde det, så var de väldigt chockade. De var, så kan man säga, trodde att många skidåkare kunde leva ungefär normalt, men inte att det var på sån dålig, att det var på på så lite också just. Så det var väl...
Ja, men de var med på tåget direkt, handledarna, och tyckte att det var en bra idé.
Ja, de tyckte det var för jävligt att det var så. Att det var så för så många skidåkare också. Och att det kunde vara på en sån hög nivå så illa. Till exempel Leo och Moa är ju med i Team Bauhaus. Och att detta är ett stort problem för dem säger en hel del om hur problematiskt det här problemet är.
Mm. Och Leo, det är Leo Johansson och Moa Hansson, va? Jag tänker för de som inte har sett dokumentären. Men kan du bara gå tillbaka till, du säger på utbildningen, vilken utbildning är det du menar?
Film- och tv-produktions på Högskolan Dalarna.
Det är lite pengar i sporten för de som är under den högsta nivån sådär. Och det, jag nämnde det lite fort och ni är ju med dig i den här dokumentären också, men det är de här prissummorna som finns i sporten. Vad har du att säga om det, du som har jobbat lite med det här? Vad kom ni fram till?
Med prissummorna på prispengar eller med själva det som skidförbundet får eller ger till AB-åkarna?
Jag tänkte på mer första, andra platser. Så.
Min åsikt om det är att det har blivit en förbättring, har det. Men jag skulle säga att det kan bli bättre med prispengar och så vidare. Man kan ta exempel från skyrunning till exempel. Där är ju betydligt högre prispengar till vinnarna och de som är på pallen jämfört med vad längdskidor har. Men samt skyrunning är så mycket större sport även i central Europa jämfört med längdskidor. Och det är också ett perspektiv man kan ta in i det. Men jag hoppas att längdskidsporten ska kunna bli så stor som den varit innan när Petter Northugeran har varit. Eller var.
Okej, okay, ja, för min spontana tanke nu när med skyrunning, då tänkte jag att oj, en så liten sport som har så bra prissummor, men den är alltså större i Centraleuropa än längdskidor. Det var intressant, det var nytt för mig.
Vi pratade lite grann tidigare om ersättningar från landslagen, och det tar ju ni upp i den här dokumentären också. Jag tänker, Leo Johansson, han meddelade att han ligger ungefär på 7000 kronor i snitt. Och det känns ju som, alltså det är ju under det som, alltså CSN med bidrag och lån låg på när jag pluggade för, ja, med drygt 10 år sedan. Alltså det är ju, förutom att leva på så lite pengar, så måste, det känns ju som att man som skidåkare har ännu mer utgifter än, ja, men en vanlig student. Alltså det är klart att studiemedel kostar pengar, men alltså valla, skidor, utrustning, det måste ju kosta otroligt mycket. Är det något som vanligtvis ingår som liksom en ersättning från klubben, eller hur ser det ut? Alltså hur får man hjälp att finansiera de här bitarna?
Just kring det så är det med utrustning med stavar och skidor. Där är det väldigt olika beroende på åkare och åkare. Om vi tar Leo som exempel, så gissar jag att han oftast får låna skidor eller och så vidare. När han är ute och tävlar och så vidare. När han är ute och tävlar. Det innebär att han inte äger skidorna kanske. Och han får möjligtvis lämna tillbaks något par. Jag har inte några detaljer om det här. Och kring hur det funkar. Men de flesta åkare har något liknande kontrakt. På det sättet att de får låna och betala av det senare. Men det är... Det är också en ganska hög siffra när de betalar av det. Men annars så brukar det vara en typ av rabattering på pris på utrustning. På stavar till exempel. Att man betalar kanske hälften av summan än det som det originalt skulle kosta. Sen från klubb är det oftast... från vår klubb så betalar ju de resa, boende... och tävlingsavgift när vi väl är ute och konkurrerar på Sverigekupper eller premiären eller på vissa skandinaviska kupper. Men sen även får vi en viss träningsbidrag av dem, men från klubben i sig. Men det är variera också från åkare till åkare.
Mm. Ja, jag känner igen mig i det där, för jag hade ju B-kontrakt som det hette hos vissa så här, när jag åkte, och då var det ju halva priset, men då ska man ju tänka på också att ett par skidor kostar ju då 7000, men jag tror det är lite värre idag, så det är ändå lite pengar att lägga ut.
Mm, det blir det. Om man skulle köpa ett nytt par nu så blir det ungefär mot 3-4000 blir det, paret.
Ja, precis.
Kanske till och med mer. Det är jättehög hög prisskillnad. Mm.
Ja.
Ja, intressant. Men det är liksom, klubben har ingen sån typ av ersättning till åkarna, utan det är någonting som man, ja, det är liksom ett vad ska man säga, sponsoravtal man har med respektive tillverkare av både skidor och stavar och pjäxor och allt vad det kan vara.
Ja, det är individuella avtal man har med sin, kan man säga, märkeskontrakt, till exempel Fisher eller Atomic och så vidare.
Yes. Jag ska ställa en hypotetisk fråga. Nej, men, alltså, vi har varit runt på lite tävlingar i fjol, och det man kan se är att stora klubbar hade ju för något år sedan börjat köpa liksom egna vallabussar och egna vallalastbilar och allt vad det var. Och nu känns det som att många små klubbar liksom börjar haka på. De hänger på och köper, ja, men, liksom omgjorda husbilar eller vallasläp, har jag sett några som har också. Är liksom, är det en nödvändighet för att man som åkare av den klubben ska kunna konkurrera på högsta nivå? Är liksom, är det i dina ögon, är det en fel eller ett annat sätt att disponera pengarna på bara? Jag tänker att de pengarna skulle ju kunna gå till en åkare också, om det nu är så pass illa som ändå du och den här dokumentären säger.
Det där är en diskuteringsfråga tycker jag, men som sagt, för att vi ska kunna prestera så högt som vi gör, så lär vi kunna få de bästa förutsättningar som vi kan. Och att vallare ska kunna valla de perfekta skidorna åt oss, så behöver de även vara i sån miljö där de kan testa produkter så det passar till det föret som vi ska tävla på. Och det tar många timmar, gör det. Och om vallare skulle stå dagen innan ute och testa produkt, valla upp och testa produkter, så är det inte, då är det inte de bästa arbetsmiljön att jobba i, så att säga, om det är 18 minus ute. Så kring varför småklubbar har gjort en sån stor investering, är inte jag så förvånad kring varför de har gjort det.
Nej.
Så att säga.
Och då måste jag bara ställa frågan, alltså, jag vet att jag skulle få medhåll av en person som heter Ferry och Björn i förnamn. Alltså, har vi fel fokus? Ska vi liksom, borde vi foka mer på det här valla lika konceptet, eller än, alltså, att vi lottar skidor, eller att vi har en mer jämlik valla nivå än att vi ska ha, ja, förstår du vart jag vill komma?
Ja, jag förstår vart du vill komma, och vill såklart att det ska vara så jämnt för alla som möjligt ute i spåret när vi väl konkurrerar. Och så till viss del håller med att det ska vara, ska säga, jämnt för alla, och att vi kanske fokuserar på fel saker. Det är såklart kapacitet och träning, kontinuitet i träning som ger svar ute i spåret. Men samtidigt är ju valla front en del av sporten. Och för en klubb, om man ser ute på världscup, så varierar det verkligen mellan landslag till landslag kring vem som har valla bäst eller inte. Och det är också en teambildning i sig med vallare och åkare.
Mm. Jag känner igen mig det här med valla. Alltså vi har ju aldrig haft en vallabuss i klubben förr, men då finns ju vallabodar att hyra, och de är inte billiga heller. Så man kanske slår man ihop några helger, så har man ett bra startkapital för att köpa sig en omgjord husvagn eller någonting till att börja med i alla fall. Men jag vet det, jag tycker det är lite problematiskt där också, för det driver ju folk från småklubbarna, och då får vi de här stora som det är svårt att komma med i. Ja, det är lite både och det där, men det är som du säger en del av sporten också, så det ska inte försvinna. Vad ska farsorna göra då liksom?
Nej, och det var en hypotetisk ställd fråga, men för jag håller med. Jag tycker att det är en del av sporten. Jag tycker att det är roligt att hålla på med valla och tycker att det är roligt att hålla på med, ja, men se vad tillverkarna kommer med. Jag är lite prilnörd, så att jag tycker det är en del av sporten, men måste jag ändå kunna liksom så här, ja, men är vi på rätt fokus när vi liksom, ja. Ja, ja, men det är någonting att tänka vidare på. Jag tycker att vi, ja, jag tror att jag skulle få medhålla många mothugg från vissa också. Men jag skulle vilja gå tillbaka till det här med, när vi pratade om Leo Johansson, och han nämnde i dokumentären att han är en åkare för Team Bauhaus, alltså nivån under den högsta nivån i landslaget. Och att, om jag inte minns fel, så låg ersättningen på, var det 20-25 000 per år?
Ja, det stämmer. Ja.
Och det är ju liksom, då måste man ju ha egna sponsorer, man måste ju ha, om man typ ett deltidsjobb eller föräldrar med mycket pengar som kan gå in och stötta en.
Ja, det är kan man säga. Man måste hitta en annan väg för att få intäkter, så att säga. Och det kan ju vara genom sponsorer eller få stöd av föräldrar eller jobba vid sidan av. Till exempel, jag såg idag att Leo var med på Viaplays, kan man säga, intervju. Och då sa han att han hade jobbat nästan 100% i sommar genom att frakturera runt varor samtidigt som man tränade 20 timmar per vecka ungefär. Så man måste ju hitta de intäkter man kan om man inte får det tillräckligt bra stöd från landslag eller andra sponsorer. Och som individidrottare är det väldigt svårt att få till, kan man säga, eller få in bra sponsorer, är det. För, ja, det är, kan man säga, väldigt svårt, säger jag.
Vart söker man? Alltså, det kanske, men om jag frågar dig, vad söker man? Vart skulle jag börja söka sponsorer? Eller vart skulle du börja söka sponsorer om du var i Leos sits? Alltså, vart börjar man? Hur går man tillväga?
Det bästa som individidrottare är att kunna söka lokala sponsorer från sin hemort. Det är väl det bästa sättet man kan börja skaffa kontakter på det. För det är där man har växt upp, och de lokala vill ju alltid stötta. Lokala företag vill alltid stötta idrottare som har växt upp i samma ort som det ligger i. Och jag tror Leo har en hel del sponsorer hemma från Skillingaryd. Eller några sponsorer därifrån. Men samtidigt har han nog väldigt... jag vet inte helt vilka sponsorer han har som han fått kontakt med genom landslag och så vidare. Det är också en god väg till att skapa kontakter. Men jag vill inte säga för mycket just nu med den information jag vet. Men det är de bästa sätten man kan skapa kontakter med sponsorer och så vidare. Det är kanske genom sin klubb eller om man har kommit in på landslag. För bara ha en landslagstämpel på sitt namn ger en mer än en person som är utanför. Gör det.
Kan landslagstämpeln, eller stämpeln ska jag inte säga, men kan det medföra att du är med i landslaget? Kan det också stänga ut det? Det kan ju bli lite konflikt mellan... Vilka är det som sponsrar? Det är Ford som sponsrar landslagen nu. Jag tänker, då kan ju inte du ha en privat sponsor som är Kia, säger vi. Det måste ju också... Jag tänker, alltså, det är alltid inte enkelt och fint, utan det är ju mycket kontrakt i sånt här också. Man får hålla tunga rätt i mun, antar jag, när du väl tar in i landslaget.
Ja... Det har varit mycket, kan man säga, diskussioner om det där. Jag som sagt är inte en del av landslaget, och jag har bara hört rykten utifrån åkare som är med i landslaget hur problematiskt det är kring att man har den här begränsningen till vilka sponsorer som man får rätt till att söka till eller ha, som inte krockar med landslagets sponsorer. Det är en del problematik, men det känns ändå som att det är på väg till en god väg, eller hur ska man säga, en god relation mellan åkarna och landslaget kring det ämnet. Jag har inte hört några uppdateringar från nu hur det är, men jag har hört att det har varit en del problematik och strul kring det ämnet eller kring det perspektivet.
Men det är ju ändå förståeligt, om jag ska ta landslagets perspektiv nu, att de kämpar nog ganska hårt för sina jättesponsorer måste man ju säga, och då vill man ju inte att någon, att det skiter sig, så det kan man ju förstå. Men apropå det så är ju också, det nämner ju i dokumentären att man ska ju vara på de här landslagslägren när man är med i landslaget, och det gör ju också att du är ju borta och har hyra hemma och kan inte jobba och sådär. Är det någonting åkarna tänker mycket på?
Ja, många nedanför A-landslaget tänker en liten del av det. Till exempel om det är en resa utomlands till Alperna till exempel, så har det varit många diskussioner att varför har vi inte ett hemmaläger i nu ska vi tänka ut en ort.
Lofsdalen.
Ja, Lofsdalen till exempel. eller Vålådalen så att säga. Då kanske de upplever att ja, vi får bättre kvalitet här än vad vi skulle få i Alperna på hög höjd. I 2-3 veckor. Men ja, många åker samtidigt åker på de här lägren för att få en bra upplevelse och bra träningsgrund till kommande säsong. Så på det perspektivet förstår jag varför många offrar just att åka på de här lägren eller landslagsuppdragen så att säga.
Det är väldigt intressant det här tycker jag. Vi blir lite tysta mellanåt här, för det är mycket att tänka på. Det är komplext ämne, för det är ju det är så att när du säger åka till Alperna, alltså det är ju ett klart ja om jag hade fått frågan, men det är då det blir mer kostnader och du ska kanske få ta dig till Arlanda eller någonting, och det kan ju vara svårt.
Ja, flygbiljett idag är ju väldigt dyr också, så kan man ju också säga. Jag tror en resa ner kan ju kosta 10 000 lappen, eller retur och hemresa eller något sånt där. Så det är ändå en väldigt dyr resa jämfört med att åka transportbil till Vålådalen. Eller buss.
Tänker du att det är något som åkaren lägger ut för själv, eller är det mer att landslaget ska lägga de pengarna på det här istället för att ersätta åkarna?
Jag säger inte att landslaget ska göra det. Det är upp till dem hur de spenderar pengar och så vidare. Hur de lägger upp läger och så vidare. Alla läger har ju sitt syfte, så att säga. Om de åker ner till landslaget eller till Alperna för att få höghöjdseffekten, så att säga, så har det ett stort syfte i sig. Och den effekten kan ge väldigt mycket till kommande säsong. Så jag får även stor förståelse varför landslaget ger eller lägger pengarna på sådana läger också.
Då gör jag en liten segway. Jag tänkte prata lite bara tittarsiffror och löner. Är det någon man kan dra en parallell mellan fotbollens tittarsiffror mot lönerna de får? Jag har kollat upp lite snittlöner i fotboll och hockey. Och allsvenskan förstår jag jättehög också, men där är snittlönen 90 till 100 000 i månaden. Superettan 35 000 i månaden. Det hittar på sportal.se. Och SHL var säsongen 2021-2022 medelinkomsten 121 000 i månaden. Och där har vi ändå två, jag tänker om vi tänker två ligor, alltså allsvenskan superettan, då har vi andra divisionen där, och det går inte att jämföra med Bauhaus som är andra i landslaget direkt.
Alltså ja, man kan ju tycka det är intressant att jämföra med just hockey och fotboll kring, kan man säga, intäktslöner och tittarsiffror och så vidare. Här i Sverige så är längdskidor en väldigt stor sport, kan man säga, på SVT eller på Viaplay nu, så att säga. Till exempel om vi tar SM-veckan i Piteå, när Kalla gjorde sin sista tävlingshelg eller sista SM, så var det ju en stund över 2 miljoner tittare som kollade på längdskidor Jag tror det finns en artikel online om det här, kan dubbelkolla annars, men jag är rätt säker på att det var i någon sekund cirka så många tittade under live. Och på de här Live Express-sändningarna som går på Sverige Cup så har jag hört att det är i alla fall över 100 000 visningar per tävlingshelg på sporten. Och ja, det lär ju dra in en väldigt stor uppmärksamhet för sponsorer och så vidare, vilja stötta, kan man säga, lokala race för att kunna synas på de här livesändningarna också. Så att i sig kan stötta klubben, alltså klubbföreningen i sig, att få intäkter som de kan senare ge till åkarna eller skidprodukter och så vidare. Och med fotboll och hockey så är det väldigt stor bara på nationell nivå jämfört med längdskidor. När våra livesändningar går på Expressen så lär man ju betala en viss prenumeration bara för att se där, jämfört med om man skulle se hockeyligan på TV4 eller på SVT, om den kan man säga Sverige och landslagsmatch till exempel. Det är alltid mer lättillgängligt än att kolla på Expressen live. Därför tror jag att det inte är så stor eller riktigt konstighet att just hockey och fotboll har så större intäkter jämfört med längdskidor.
Ja, alltså det känns ju väldigt rimligt att de har mer intäkter i sporten, för de är ju väldigt stora, men det känns ju också som att eftersom det är så bra tittarsiffror på längd så borde det kunna hänga med lite mer. Men det är ju så mycket runt om också. Det är väl en helt annan supporterkultur kring de här sporterna också. Och det kostar en del att gå in och kolla på en fotbollsmatch eller hockeymatch. Så det kanske ska börja ta betalt för att kolla på. Jag vet inte, jag var ju på VM på Lugnen. Betalar jag för att gå in där? Jag har ingen aning. Det kanske vi gjorde.
Jag tror det är betalningen till Lugnen på världscup. Det brukar det vara.
Det tror jag att vi gjorde.
Ja, men det gjorde jag ju gladeligen. Det var ju skitkul. Ja, men mer sånt då kanske.
Alltså, det är där många i längdskid Sverige hoppas att sporten ska kunna nå till. Att en nationell tävling ska nästan bli sån folkfest som det var på Lugnet. Till exempel om man tar upp när Alvar körde för första gången i Gällivare på världscup. Då sa han på TV att ja, det är så kul att åka med sån stor publik uppe i Gällivare när det var världscup. Och när det var premiären var det nog inte alls lika många som kollade där uppe då jämfört med vad det var på världscupen. Men det är som sagt, världscupstämpel är sändigt såklart på TV. Och det är inte så många som vill, som jag tror lokalt, som vill gå och kolla på en längdskidtävling nationellt när inte de stora namnen finns. Eller det är ett perspektiv man kan dra in, men förhoppningsvis så kommer nationella tävlingar komma till den nivån, förhoppningsvis, om det fler intäkter kommer till sporten.
Ja, alltså det är svårt att jämföra det här, för att det är så, alltså de största namnen är ju ute i Europa oftast på längdskidorna, både i tradd och långlopp, och då har vi ju fortfarande väldigt duktiga åkare kvar i Sverigecupen och Originals nu då, men det kanske inte drar så mycket än, men vi får ju hoppas att vi tar oss dit. Och så har Max gjort lite research här under tiden också, och tydligen så ingår ofta boendet då också i de här fotbolls- och hockeylönerna redan, så det är fint för dem. De är värda de här pengarna. Men om vi ska gå in lite på så här slutsatser och så efter den här dokumentären, vad skulle du göra för förändringar om du fick fria händer för att förändra sporten i den riktning du tror är bäst?
Som jag tror det var en bra fråga. Får man fundera lite på den faktiskt.
Ja, men gör det. Det är inga problem. Det var ju inte en jätteliten fråga. Men då kan jag lite så här, det kanske, man kanske kan snegla lite på Norge då också. Nu har inte jag koll på hur mycket de får, alltså hur mycket pengar som finns i sporten för de som är lite längre ner, men jag vet, det finns ju fler team där och det är ju en större sport hos dem. De kanske har någonting vi kan snegla på för att få till det lite bättre här.
Ja, för det första så är ju längdskidor väldigt, alltså det är en kulturell stor sport i Norge jämfört med här i Sverige. Det är en helt annan kultur med att tänka att ja, vi ska ut på tur. Vi ska ut på fjäll och vandra med skidorna. Här i Sverige har vi inte samma kultur. Här är oftast, när jag växte upp, att många satsade lite mer på fotboll som ungdom och eller hockey i sig, för att det är mer lokalt, mer attraherande sport och fler ungdomar gillar ju det, såklart. Men längdskidor introduceras inte helt på samma sätt som det kanske gör i Norge här i Sverige. Så det är väl största skillnaden varför kanske längdskidor är så mycket större i Norge. Sen kring jag hade gjort kring att förbättra våra förutsättningar, alltså längdskidor i sig, har inte jag en jättebra svar till, helt enkelt. Jag vill såklart att sporten ska kunna nå samma nivå som hockey och fotboll. Att klubbar inom Sverige ska kunna köpa in åkare in till sin klubb. Eller köpa in kan man säga, ja, just att köpa in åkare. För det är en intäkt också i sig till åkaren i sig att kunna få betalt för att representera en klubb. Och som det ser ut nu så har klubbar för få intäkter för det. Och en väg man kan gå där är ju som exempelvis Johan säger, att man hyr ut åkare till landslaget för när de ska tävla i världscup är ett exempel. Men samtidigt där kan det komma upp andra problem om man skulle gå på det hållet. Men på något sätt att åka, att pengarna kommer till åkarna i sig är ju kanske det bästa sättet. Men annars så...
Men jag började, Johan, det är alltså ordföranden i Falun-Borlänge.
Ja, Johan Eriksson, ja, var det ordförande i Falun-Borlänge, Johan Eriksson. Är det.
Finns ju mer att lyssna på vad han säger i dokumentären. Vi kommer ju länka den i våran beskrivning så alla kan kolla på den sen. Men som om jag förstår det rätt, alltså det finns många vägar att testa, men det kanske inte finns en gyllene väg, för allting har fördelar och nackdelar. Det kan hända sämre saker och bättre saker av en förändring.
Det är som sagt, det är ju väldigt brett ämne vi pratar om nu. Att kunna försörja en sån här vältalad sport som inte är så stor samtidigt. Det är väldigt svår väg hur man ska gå. Gå tillväga just härifrån. Men som sagt, som jag tror så är det verkligen, handlar en hel del om synlighet. På tv eller i eller i lokala städer i sig med klubbar. Om till exempel om jag skulle gå på en hockeymatch här i närheten av Dalarna, så skulle jag såklart gå till Leksand. För Leksands IF har ju sin arena där etablerat då. Och att kan man säga, och att sponsorer ska kunna synas så lätt på en sån arena gör ju en hel del för klubbens eller för hockeyklubbens skull. Och om vi skulle kunna få sån princip på, eller likadan princip på längdskidstävlingar på lokala orter, att Falun-Borlänge så är Lugnet kanske tävlingsorten för det klubben eller det, de tävlingarna som det är, men att kanske det mer etableras mer på något sätt. Men det är en väg, men det finns så många andra. Jag säger inte att det är rätta, men det är en diskuteringsfråga helt enkelt.
Ja, det är väldigt, väldigt intressant där. Man är glad att vi har tagit oss in i den här sporten på det här sättet, Max, att vi får vi följer lite de här. Det här hade man inte tid att tänka på förr, höll jag på att säga. Eller man var lugn och tänkte på att bara träna mycket då. Så det är vi glad för, att kunna hänga med lite i de här frågorna och ställa de här jobbiga frågorna.
Alltså, det här är ju också problem som uppstår i väldigt många andra sporter. Till exempel i skidskytte, friidrott eller ja, med fler. Alltså, det finns många individuella friidrotter som det här problemet är. Och som jag har hört tidigare så har även hockey haft liknande problem, men ändå kunnat komma bra till utifrån det kan man säga. Hur säger man?
Utgångsläge eller?
Ja, det, utifrån den utgångsläge, eller från det utgångsläge de har haft tills nu, den väg de har gått, så har de ändå lyckats på något sätt att kunna få intäkter till hockeyspelarna i sig. Så vi lär ju ta lärdomar från den sporten såklart. Och jag tycker ändå att längdskidsporten är på väg på en rätt väg, men det är fortfarande en bit väg att gå, helt enkelt.
Ja, man får ju tänka på det att alltså, det är inte jättelångt tillbaka, inga idrotter hade betalt. Det är inte ens 100 år sedan. Alltså det är 50 kanske.
Nej, det är ja, 50
var
år sedan.
Då?
Är,
30,
till
ja.
Och med 30 skulle jag gissa. Så. Till och med mindre, 20-30 år sedan. Till och med. Inte alls länge sedan. Det var så.
Ja, och det här, jag måste ju bara göra en liten utläggning. För nu är ändå, jag har ju pratat om så här ekonomi av sin länge. Och ja, jag gillar ju sånt här, ja, ekonomi. Och jag har kollat lite på det här. Men det är väldigt viktigt med pension. Skittråkigt tycker många, men jag tycker ändå det är lite intressant att prata om. För det gör sån stor skillnad i när du börjar spara och så. Så jag kikar runt lite och jag hittade ett eget exempel som Max tyckte var alldeles för alldeles för jobbigt.
Nej, alltså när du drog det här för mig första gången, då kom liksom alla siffror på ett bräde. Och så fick jag ju inte se det framför mig, så att jag var så här, vad säger han? Vad pratar han om för någonting?
Men det var det som var testet för de som lyssnar på det. Jag får inte heller några siffror framför sig, utan det är bara vad jag säger. Så jag hittade ett annat. Och då läser jag rakt av här nu bara på Avanzas hemsida, för jag tycker de är bäst. Så där har ni väldigt bra hjälp med sånt här med sparande om ni vill läsa mer om det. Och de har ju ett exempel här nu att om du börjar spara till pensionen, skittråkigt, men du väljer att lägga 500 kronor i månaden till din pension. Och då har vi Anna och Erik då, som båda är 20 år gamla. Och Anna väljer att spara med 500 kronor i månaden redan nu när hon fyller 20, tills den dag hon fyller 30. Och då slutar hon spara. Hon har sparat 66 000 kronor då, på de här 10 åren. Men Erik, han väntar till han är 30 och börjar spara då. 500 kronor i månaden precis som Anna, men han sparar från 30 till 65, alltså 35 år istället för 10. Och då har han sparat ihop 216 000 kronor. Det roliga med det här, det är ju att Anna och Erik har ju lika mycket pengar på pensionsdagen för att pengarnas värde utvecklas. Så här har de baserat på 6% årsavkastning på till exempel om de har pengarna i fonder. Och det är det här jag tycker kan vara lite kritiskt nu då, när det inte finns så mycket pengar i sporten, för de flesta är mellan 20 och 30 som håller på med det här. Och tror det eller ej, alltså längdskidor är livet, men de kommer ju också ska göra något annat en dag, och jag tycker det är ganska tydligt att det kan ha konsekvenser om man inte har pengar alls in. Så ja, man kan, jag vet inte vad man ska säga, halka efter kanske är fel ord. Det är ju en jättefin satsning man gör och så, men prioriteringen, jag tycker inte man ska behöva prioritera bort såna här saker. Så jag hoppas verkligen att vi ska ta oss dit så att man har råd med det här. För lever man på 7000 spänn som Leo sa, då är fan 500 spänn mycket. Det blir väldigt mycket varje månad.
Ja, det...
Var det där tydligt, Max?
Det var jättetydligt. Applåd.
Fan vad bra. Tack, Avanza.
Ja. Ja. Även du får gärna ta åt den äran. Så gentil känner jag mig idag. Men det var väl lite jättebra ett exempel för att bara liksom runda av hela den här diskussionen med. Och ja, vi kan ju konstatera att vi har gjort en lång utblick in i tradvärlden. Alltså nästa steg för oss, Alex, det är ju egentligen att undersöka hur går det till i långloppsvärlden. Vi har ju luskat lite grann, men det har ju varit lite halvsvårt, för att det bygger ju egentligen på att åkarna själva ska säga vad de får i ersättning av teamen, och det är inte alla åkare så himla intresserade av, har vi märkt. Så att, och inte teamchefer heller för den delen. Så att, ja, jag vet inte hur vi ska gå tillväga där. Ska man begära ut några handlingar från Skatteverket kanske?
Ja, jag tänkte precis säga det. Det här det är ju faktiskt offentliga handlingar, så vi kan ju vara skitjobbiga om vi vill. Men
vi hänger ju inte ut någon heller, har vi sagt.
Nej, men man kan ju dra ett snitt.
Vi kan dra ett snitt. Det var ju jättebra grej.
Ja.
Och då ska man ju, det som det bygger ju egentligen på att man inte har liksom sina besparingar på något konto i Jersey eller någon sån här kanalö, men jag tror inte så många.
Men då kommer vi få en helt annan spridning på det avsnittet än vad vi hoppades på, tror jag.
Ja. Och Alex har skrivit här också att vi lägger en länk i beskrivningen till det här avsnittet, och så sen pushar vi väl ut den på Instagram. Jag tycker verkligen att alla såg in och ser den. Den är en 15 minuter lång, och den är, ja, men den är väldigt innehållsrik.
Mm. Och med det kanske vi säger lycka till med skidorna i vinter, och tack för att du var med här.
Tack att jag fick vara med faktiskt. Det var jättekul att prata med er.
Ja, men vad härligt. Tusen tack och lycka till i framtiden.
Tack, tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.